Förra söndagen ni fick höra om ett stort scoutläger som var på Sällerhög i slutet av juli. För 18 år sedan när vi hade ett stort scoutläger, då var det väl dubbelt så många, det var drygt 3000, nu var det 1600 som var där. Men då så var det en bondgård som de tömde lagorn och sanerade och grejade och så här. Nu fanns det inga djur där, utan nu var det mer maskinhantering. Och för att då det liksom möta barnen då, som många av dem vet ju inte ens vad en ko är så där på riktigt, har inte känt en ko på riktigt i varje fall, så tog man dit djur, man tog dit kalvar, man tog dit grisar, man tog dit höns och man tog dit tuppar, och det var ju helt underbart. Man såg ju vad det här gjorde med barnen, möjligheten att få stanna till och titta på de här. Och vi tyckte det här var helt underbart, och vi var ju så privilegierade. Så vi bodde så nära de här också. Vi bodde liksom granne med den här djurplatsen. Helt underbart. Ända till 4:30 på morgonen. Första morgonen. Så lät det. Han kunde inte ens gala ordentligt, utan det fastnade någonstans i halsen på honom. Så ungefär lät det. 4:30 på morgonen. Det blev en tidig start på den dagen. Det fanns något att prata om när man träffade andra ledare, och faktum är att 5 nästa morgon eller 4:30 så lät igen. Och det spreds någon slags känsla av myteri över lägret. Över den här stackars tuppen som fanns där. Tredje morgonen så hade lägerledningen varit lyhörda för det här, så de låste in tuppen. Problemet är att en tupp är ganska ljudlig ändå, så att faktiskt 4:30 så... Och en av ledarna föreslog vid morgonbönen i vår lägerdel så här att vår morgonsång skulle vara "Vår tupp är död, vår tupp är död". Så. Det var på skoj, alla djurvänner. Det var på skoj. Vi hade inga sådana avsikter. Men faktum är att nu lyssnar man riktigt ordentligt på det här... Ja, vad ledarna tyckte, så att den han som rådde om tuppen kom och hämtade båda tupparna faktiskt under den här dagen. Så fjärde morgonen, då fick vi sova. Ända till 5. Ni kommer inte att tro mig. Men 5 så sätter kalvarna igång. Det är en kalv som sätter igång. Därför att längst bort på fälten så går mamma kalv och har kommit ifrån sin... Nej, mamma ko. Och har kommit ifrån sin lilla kalv och ropar på sin lilla kalv. Var på den större kalven, granne med vårt tält, hör det här och börjar... Sådär. Och det blir en kanonad av råmanden fram och tillbaka. Man skulle kunna ligga i tältet och vara ganska irriterad. Men faktum är att vi låg och skrattade 5 på morgonen. Men det var en engångsupplevelse. Sen så, de andra månaderna fick vi faktiskt sova lite längre. Jaha, vad har det här med dagens predikan att göra? Ja, det har det faktiskt. Bara jag hittar min... Där är jag. Jag säger er att om dem, mina lärjungar, tiger, kommer stenarna att ropa. Jag skulle säga att en del av det här som vi var med om på Sällerhög, vad är det som gör att tuppen så envist måste igång och gala på morgonen? Är det inte sättet att få, på något vis få uttrycka tacksamheten, glädjen över att nu har fått en dag till? Nu är det dags igång, nu är det dags. Det är en fin dag som ligger framför oss. Tror du att en tupp tänker så? Jag vet inte. Men drivkraften finns där, en ny dag. Och så måste man sätta igång och markera den nya dagen. Vi pratar om fåglarna på det här sättet. Innan gryningen ännu har brytit fram så hör vi fågelsången i träden. Ibland med en sån otroligt intensiv sångarglädje, särskilt på vårkanten. Eller hur? Jag tänker på blommorna som i solens värme öppnar upp sig och vänder sig mot solen och följer solens rörelse. Jag vet inte på vilket sätt stenarna ropar, men det finns så mycket omkring oss som uttrycker tacksamheten, glädjen över att få finnas till, att vara en del av den skapelse som Gud har gett oss. Och då blir det allvarliga i det hela. Om dessa tystnar så ska stenarna ropa. det allvarliga. Människorna är de enda i hela skapelsen som medvetet kan välja om de vill tacka och tillbe sin skapare. Och allt för ofta är det tyst. Människorna är de enda i skapelsen som medvetet kan välja att tillbe och tacka skaparen. Och allt för ofta är det tyst. Varför? Vi var till Uppsala, vi far omkring ganska mycket faktiskt. Vi var till Uppsala i måndags, Anna och jag. Och när vi gick där på gatorna i Uppsala så slog det mig plötsligt att det var 30 år sedan, ganska precis, när jag började gå på de här gatorna i Uppsala för att utbilda mig. 29 år sedan så delade jag en villa tillsammans med 4 andra gentlemen i Nyby. Och det jag upptäckte den hösten är någonting som fortfarande följer mig nu och då påminns om. Det var ungefär ett par hundra meter, 300 meter kanske från vårt hus, så fanns det en fotbollsplan. Och så fanns det en lekplats. Och så fanns det ingen belysning, utan det här var en dagplats att leka, spela fotboll och så vidare. Vi passerade där en höstdag. Och i Uppsala är det mörkare än vad det här faktiskt på hösten faktiskt. Och jag slogs plötsligt av vilken fantastisk stjärnhimmel det var. Och det blev en bild för mig hur det fungerar i vårt moderna samhälle. Det jag rör mig annars runt i Uppsala så är det gator och det är gångvägsbelysning och det är, jag vet inte vad det är allt mest. Och det är ungefär så långt vår horisont sträcker sig. En bit ovanför våra huvuden, där finns all den här belysningen som hjälper oss att se när vi rör oss på marken. Och så missar vi hela himlavärlden ovanför oss. Därför att vi nöjer oss med ljuset på marknivån. Förstår ni bildspråket i det hela? Jag tror faktiskt att det ligger otroligt mycket i det sättet att tänka. Vi har så mycket belysning på marknivå att vi glömmer se upp mot himlen. Vill du höra dig i episteltexten? Nej, det gjorde vi inte alls det. Jag läser för er ur Jakobs brev. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himla ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Vi tycker att vi har gjort rätt för våra pengar. Vi tycker att vi har gjort rätt för att ha det bra. Vi förtjänar medgång och hälsa. Ja, det är så lätt att hamna i ett sådant sätt att tänka. Men var finns det självklara i det? Jag envisas ju också påminna om Evert Taube. Och det här, han kom ju i strofen också. Vem har sagt att just du kom till världen? Vem har sagt att just du skulle ha lycka på färden? Och så vidare. Var finns självklarheten i det? Ja, vi kan ha vår önskan och vår längtan och det är välsignat och bra när det är så. Varför ska vi lovsjunga Gud? Och därför att han är vår skapare. Därför att han är vår skapare. Allt det goda vi får kommer från ovan, från himla ljusens fader. Vi hörde det också i gammaltestamentliga texten. Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten och det är han som leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Varför ska du lovsjunga Gud? Och det är för att han är skaparen som är förutsättningen, givaren av ditt liv. Då kanske du säger, jag vet inte vad jag ska tacka för. Jag skulle svara, börja tacka så får du se. Börja tacka så får du se. Ett användbart uttryck. Jag har hört mig förut, och det här kan man ju byta ut orden som man vill, men idag passar de här orden. Den som är tacksam över litet har mycket att vara tacksam över. Den som är tacksam över litet har mycket att vara tacksam över. Och när Paulus undervisar om bön, Filipperbrevet 4, så säger han så här att ja, vi har ju lätt att bekymra oss. Men för att vi ska bekymra oss mindre än vad vi gör annars, så säger han, när ni åkallar och ber, det är en bra första linje för hur man ska få det mindre bekymmersamt i livet. Åkalla och be. Prata med Gud om det som tynger dig. Prata med Gud om det som ligger på ditt hjärta. Prata med Gud om omständigheterna runt omkring dig. Prata med Gud om hur de har det, de du känner och våndas och lider tillsammans med. Åkalla och be. Och så säger han, när ni åkallar och ber, tacka då Gud. Tacka då Gud. Det handlar om att jag får byta perspektiv lite grann. Det handlar om att allt inte blir lika mörkt som det har varit. Och det handlar också om att påminna sig vem Gud är. Och då förstår jag att bekymren är inte lika stora som jag lätt gör dem till. Därför att jag pratar med Gud. Jag har med Gud att göra. Tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Tacka Gud. Ge det tid. Och då tänker jag, ge det tid i den stund du ber. Alltså att du faktiskt viker av en tid av din bön för att säga tack. Och så börjar du fundera över, vad ska jag tacka för? Men också att du ger det tid i betydelsen av en tidsperiod. För jag tror att det här är någonting vi lär oss. Jag tror att det är någonting som på något sätt lossnar i våra liv. Att när jag börjar öva mig att tacka, så kommer jag upptäcka mer och mer och mer saker som jag har att vara tacksam för. Och så hamnar jag till slut i det här, att den som är tacksam över lite har mycket att vara tacksam för. Så jag tror vi kan öva här. Ge det tid i din bön och ge det tid under en period i din bön, så att du får se, och då tror jag du kommer att märka att det här växer. Varför ska vi lovsjunga Gud? Jo, därför att han är vår räddare. Då Jesus närmade sig staden började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. De började prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Och ändå hade de inte sett än. Ändå hade de ju inte förstått än det största underverken av dem alla. Det som hände bara några dygn senare. När Jesus lider för dem. När Jesus stör. Och sen när Jesus också uppstår. Då tänker jag så här. När du ser den kärlekens beslutsamhet som präglar allt det Jesus gör, när han lever, när han lider, när han dör och när han uppstår igen. När du ser all den kärlekens beslutsamhet som präglar det han gör, hittar du då inte anledning till tacksamhet och lovsång? Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Oh, vilken kärlek, underbar, sann. Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli. Varför ska vi lovsjunga Gud? Därför att han gett oss hjälparen, den helige ande. Inte som en kraft som då och då kommer upp, kommer över oss och fräschar upp oss och fyller oss med kraft och så vidare. Utan därför att han har gett oss den helige ande som en källa i vårt inre. Strömmar av levande vatten. Strömmar som blir andra till glädje. Strömmar av kraft, kärlek, glädje, frid. Det bildspråket borde fungera väldigt bra när man bor så nära den jämtländska fjällvärlden. Strömmar av liv genom dig vidare till andra. Anledning att lovsjunga Gud. Då frågan, hur lovsjunger vi då Gud på bästa sätt? Och vi hittar en lovsångsmanual om vi ser sammanhanget där episteltexten kommer ifrån, Kolosserbrevet 3. Och skulle jag sammanfatta den lovsångsmanualen så lyder det ungefär så här. Om du genom tron på Jesus blivit medlem i himmelriket, sträva då efter det himmelska. Så fortsätter det med konkreta råd. Döda då det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar, själviskheten. Och längre fram, vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet. Klä av er den gamla människan och hennes vanor. Det finns en hel del i våra liv som inte harmonierar särskilt mycket med det vi ser Jesus exemplifierar för oss. Paulus säger, se det som att det tillhör ett gamla liv, er gamla människor. Klä av er det. Stå emot det. Lägg det åt sidan. Öva er i motsatserna till det här. Och ta emot den hjälp som ni får från Gud. Lägg bort det som inte hör det himmelska till. Så fortsätter han. Klä er i innerlig medkänsla. Det är som att klä sig i den nya människan då. Klä er i innerlig medkänsla. I vänlighet, i ödmjukhet, i mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra. Och var överseende om ni har någonting att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Visa er tacksamhet. Och den riktiga sammanfattningen. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Alltså låt ditt liv ske i Jesu namn. Låt det återspegla vem du har lärt känna. Lev dig i efterföljelse av Jesus. Försök att bli lik honom. Låt det påverkas av honom. Det är nästan som vi skulle ha haft fram den näst sista lovsången där, tror jag det var. I ditt ansiktes ljus. Jag vill vara där i ditt ansiktes ljus. Hittar du den snabbt? Jag vill vara här i ditt ansiktes ljus. Låt mig präglas och bli en bild av dig. Jag vill vara här i ditt ansiktes ljus. Reflektera ljuset ifrån dig. Det här är bibliskt. Att få se på Jesus är att börja förändras till att bli lik. Och det som Jesus gestaltar, det får börja synas i mitt sätt att leva. Och det här tror jag är lovsång. Lovsång är inte bara vilka tonarter vi sjunger, vilka sånger vi sjunger, vilken typ av musik vi har och allt det här. Utan lovsång handlar om mitt liv. Det säger också Paulus här. Lovsångens plats är i vardagslivet att följa Jesus i vardagens små och stora händelser. Och säger han, lovsången är i hjärtat. Sjung Guds lov i era hjärtan. Hur lovsjunger vi Gud på bästa sätt? Jo, genom att det får prägla våra vardagsliv. Att vi känner honom. Och att tacksamheten, glädjen får finnas i våra hjärtan som en ständig lovsång till allt som vi har i Gud. Men det är ju också så att lovsången har sin givna plats när vi kommer tillsammans för att fira gudstjänst. Och där kanske vi behöver Paulus förmaning. Klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. För att vi ska kunna lyssna på varandra och gemensamt hitta vägar framåt i levande och varierad lovsång till Gud. Varför ska vi sjunga lovsång? Jo, därför att Gud är vår skapare. Därför att han är vår räddare. Därför att han gett oss hjälpare. Hjälparen den helige ande. Hur sjunger vi Gud? Då lovsjunger vi då Gud på bästa sätt. Jo, i vardagslivet. Genom att våra liv får reflektera vem det är vi känner, vem det är vi tror på, den vi lever med. Och att Guds lov får tona i våra hjärtan. Och sen får den hitta uttryckssätt också i vårt sätt att sjunga och spela. Amen. Vi ber. Gud, det är med ödmjukhet vi kommer inför dig. Du ger oss så många goda gåvor och vi har så lätt att ta det för givet. Vi har så lätt att inte ens se att det är ifrån dig. Nu vill vi få uttrycka vår tacksamhet för den du är, för det du gör, för det du har gjort. Lär oss tacksamhet.